Hej och välkomna till avsnitt 9 av Red Eye After Hours. Jag heter Danish Sare och jag är aktieanalytiker och driver den här podden tillsammans med min vän och kollega Douglas Forsling.
Ja, och idag ska vi prata om ett väldigt intressant bolag. Det är inom medtech.
Mm, och vi pratar med Johan Unerus, som är vår analytiker för Xvivo.
Jag har ju faktiskt ägt det här bolaget för länge sedan när jag hade lite tur att hitta Vitrolife.
Ja, det var tur att hitta det bolaget. Det har gått extremt bra. Xvivo var en spin-off från Vitrolife. Men du som har ägt det här bolaget kanske lite mer koll än vad jag har. Jag vet ju vad de gör, men jag kan inte detaljerna riktigt. Vad tycker du om det här bolaget?
Jag tycker det är hyperintressant för att de tacklar någonting i marknaden som är väldigt svårt. Vi behöver mer av deras produkter för att få transplantationer att bli både effektivare men också att vi ska inte få så mycket organ gå till spillo. För det är, ja, som Johan kommer vara inne på så är det ju väldigt mycket om att det här fönstret med att få ett organ in i en levande kropp och få det att funka, det är väldigt kort. Utan det här kan deras produkter kan ju utöka det.
Som Charlie Munger brukar säga, så han älskar ju när det är en win-win-win-situation. Det här är win för Xvivo, det är win för världen, det är win för patienterna, det är liksom för samhället som du var inne på, man vill inte ha organ som går till spillo. Det är väldigt få organ som faktiskt kommer till en person. Vi kommer prata mer detalj om det, om hur stor procent av organen som faktiskt kommer till en person som är i behov av dem. Och det är ju jättehemskt. Och Xvivo hjälper ju till med det här. Och det, som du säger, det är ett jätteintressant case. Det är liksom höga inträdesbarriärer, både teknikhöjd. De har nästan monopol på den här marknaden. Och deras, ska man säga, andra ben i, eller deras vad ska man säga, mer avancerade produkter nu som är en påbyggnad av deras första versioner, kan man säga, ökar bara den här teknikhöjden och inträdesbarriärerna ännu mer. Det tycker jag räcker från oss, så får vi höra direkt från experten.
Ja, exakt. Det är det att vi sitter här och killgissar, menar jag.
Nej, exakt. Så vi bjuder in Johan Unerus till poddstudion. Då välkomnar vi vår eminente life science-analytiker Johan Unerus till studien.
Tack så mycket.
Vi ska ju prata Xvivo idag. Det är ju ett kvalitativt bolag som också finns i vår modellportfölj, Topix. Ett ganska stort innehav. Kan du berätta lite kort om bolaget och varför vi anser det vara en bra investering och ett kvalitativt bolag? Att vi får en liten hisspitch. Men
ja, det är en ovanlig propå på det sättet att bolaget är ju faktiskt väl etablerat, har funnits länge, har en produktportfölj och är faktiskt marknadsledande inom sitt kärnsegment då, inom lungtransplantation då, kan man säga, perfusion. Och där har man typ 90% av marknaden, och då kan man tycka att ja, inte det här klappat klart då. Men det är en väldigt stor marknad, transplantationsmarknaden, och det finns mycket mer att göra, och de gör mycket mer och de har mycket mer på gång, och det finns mycket mer att göra inom kärnverksamheten inom lungtransplantationsmarknaden också. Det kan ju påvisas då av att man på senare tid har växt 30% om året då, organiskt, och det är ju väldigt imponerande, och det visar väl att man inte har någon mognadsrisk direkt.
Xvivo var ju ett bolag som jag ägde ett tag. Jag fick det när jag faktiskt ägde Vitrolife back in the days. Men om du skulle förklara lite mer ingående, vad gör de? För de utför ju inte operationerna.
Nej, mycket bra fråga. Jo, de är aktiva eller håller på att bli aktiva då inom ett antal organområden. Kärnverksamheten är lungor då. Hjärta lungor brukar man tänka på. Thoraxkliniken kanske man känner igen som begrepp om man har varit på sjukhuset och läst skyltar, eller kanske till och med varit där av en eller annan anledning då. Och det är ju då thorax, kärnverksamheten kan man säga, och det är ju då hjärta lungor, och där är det då lungor som är helt dominerande vad det gäller den etablerade verksamheten. Men sen har man gjort förvärv då. Och vad det gäller att komma in på andra områden, så är det framförallt förvärvet man gjorde 2020 då, Organ Assist. Och då kommer man in på lever, njurar också. Det är faktiskt större områden. Mm. Så att man täcker numera då hjärta, lungor och lever, njurar.
Om vi tar ett steg tillbaka för en helt oinsatt person som inte har läst på någonting om XVI, vad gör man konkret?
Ja.
Vad innebär deras teknik? Vad löser man för problem idag?
Just det. Och när man då ska utföra en transplantation så är det ju oftast en förutsättning att den är planerad, att den som ska donera befinner sig på ett sjukhus, intensivvård och övervakad, så att man kan göra ingreppet snabbt och man kan innan kontrollera så väl som möjligt att det är hyfsat positiv match då. Även då är det ofta stökigt då. Men grundverksamheten som ni var inne på, så man gör ju inte allt. Utan det är ju då någonting som kallas perfusion. Och det är förvaring då av företrädesvis lungor då. Och då skiljer man på kall och varm, och kärnverksamheten, den som etablerat och historiken, det är kall perfusion då. Och det är statisk perfusion, alltså att man, lite som att förvara en ölflaska i kylboxen liksom. Den ligger där och är kyld tills det är dags, väldigt enkelt uttryckt.
Och nu håller man ju kanske en öl på kyl för att det ska vara gott. Jag antar att det inte är samma sak, men vad finns det för värde med att hålla den kyl då?
Ja, det är ju för att minska risken för degenerering, att organet försämras. Och det sker ju ändå, men man vill ju få den där försämringen så lindrig som möjligt då. Sen finns det mer avancerade sätt att förbättra det här ytterligare då. Både öka fönstret, så att säga, möjlighet, där det är möjligt att utföra en transplantation, både tidsmässigt men också då att höja kvaliteten och minska försämringen av organet då. Och kanske också till och med kunna transplantera från donatorer som inte är lika bra match eller som är mer utmanande case, så att säga.
Men du nämner 90% i marknadsandel inom segmentet lungor, va?
Just det, och kall perfusion.
Kall perfusion, ja. Och sen nämner du, eller du nämner inte det, men de har en väldigt hög bruttomarginal, vilket också skvallrar om, både marknadsandelen och bruttomarginalen skvallrar om någon sorts konkurrensfördel. Och att lägga en öl på kylning är ju inte så svårt. Men vad är det som gör den här kall perfusionen, vad skulle du säga är som gör det svårt, eller varför är det inte lätt att efterlikna det XVIVO gör? Vad gör de som...
Här har man delvis, man är etablerad då till att skapa den här marknaden, så man har ju stort förtroende, bra varumärke. Men man har också en förenklad hantering vad det gäller den här, så att säga, etablerade processen. Man behöver mindre komplicerat, mindre enkelt handhavande, man behöver tillsätta mindre extra vätskor och sådana saker då. Utan det är mer, lite Apple-modell då, att det är enkelt handhavande och en bra process som man har etablerat då. Mm. Och den går man vidare med då, så att man har en förnyelseprocess även i den verksamheten. Och det är någonting som är kännetecknande för XVIVO, att man återinvesterar en stor del, att man fortsätter att bygga vidare på sitt försprång. Och det gäller då både teknisk kapacitet och också försprång genom att bredda affärsmodellen då, så att man kan lösa transplantation i flera olika organtyper då.
Men just perfusion i lungor, är det mer komplicerat? För att jag menar, man har kanske sett filmer, jag som inte är insatt i liksom hälsobranschen sådär.
Det är som är så långt ifrån att komma in på läkarlinjen som möjligt.
Ja, exakt. Och den där, liksom, den där kopplingen jag har till att transplantera organ och transportera det, det är att man har sett att de i princip har som en kylbox och lägger ner ett hjärta eller en lever eller något sånt där. Är det något extra svårt med att köra kall perfusion på just en lunga? Är det en viss teknikhöjd där, eller är det i princip att man bara lägger organet på is, så att säga?
Det är ju en väldigt bra fråga, och det är ju skillnad mellan olika organ då. En hjärta till exempel är ju förhållandevis enkelt, det är en pump. Lungor är ju knöligt beroende på hur gammal donatorn är. Det sker ju ofta. Alla lever ju inte som de lär, och folk röker och har sig och genom en fjärde. Så att lungor ser ju väldigt olika ut av olika anledningar. Och det är ju också ett komplicerat organ. Så att Ja, det är väl stökigare helt klart än hjärta då, även om hjärtat förstås är dramatiskt nog då. Mm. Så att det är viktigt att man hanterar det här så bra som det bara är möjligt då. Och en illustration är väl att det är ju ett fåtal lungor som kan användas av donatorerna. Om det är 20 eller 30%, jag kommer inte ihåg vilket, jag tror det är 20% av de som dyker upp så att säga, faktiskt kan användas och används då som transplantation. Så att det illustrerar ju att det är ganska svårt.
Jag vill gå tillbaka på det lite så här. Ex vivo delas ut från vitro life. Ex vivo och vitro life, det är ju två medicinska termer, eller hur? Vad betyder ex vivo då?
Ex vivo är ju utanför kroppen och då är ju organet så att säga på väg någonstans mellan en person och en annan.
Så det är väldigt talande för vad de faktiskt gör, att man tar organ utanför kroppen och sen hanterar och får sätta in det.
Skulle du då kunna förklara liksom hur hela den liksom transplantationsprocessen går till? För man har en maskin då som gör någonting med den här lungan och sen har man en vätska. Och sen är det en förbrukningsvara. Men vad gör den här maskinen och den här vätskan?
Den traditionella kallperfusionen, den är statisk. Så att där ligger den förvarad. Så att där händer det inte så mycket. Då, utan det är en vätska då som är avancerad nog. Då, och som är optimerad för organet. Och så förvaras den tills man är redo att utföra ingreppet och sätta den på plats.
Men man fyller då organet med den här vätskan?
Den fylls och omsluts av vätskan då, och det är kallt. Typiskt sett, jag tror mellan 0 och 12 grader då i den kalda metoden så att säga. Mm. Och den mer avancerade, då är det att den cirkulerar vätskan, och det kan också vara något varmare, mellan 20-35 grader, och att en vätska som cirkulerar i organet, och då möjliggör man också att man kan testa organet då, eftersom vi var ju inne på att det är ett fåtal organ som faktiskt används då, speciellt lite inom hjärta, lungor. Men då får man ett svar då att också man kan se liksom hur stor risk är det med det här organet som vi planerar att flytta in i kroppen då.
Är det varmperfusion då?
Ja.
Och andelen, hur ser det ut där mellan andelen varmperfusion och andelen kallperfusion? Alltså om man ser till ex vivos intäkter.
Ja, den varma och den maskinbaserade perfusionen då, alltså den som cirkulerar, den är ju den som ökar mest och har en högre tillväxt då och är runt hälften, och den är ökande då.
Okej, och den ökar då, antar jag, för att den medför några fördelar mot den kalla perfusionen, och vad löser man för problem genom att cirkulera vätskan?
Ja, man kan väl se det som en ganska ny teknik. Den är inte helt ny då, men betydligt nyare, och det är också frågan om fler och fler adopterar den och inser fördelarna. Och fördelarna är ju bland annat då att man bevarar funktionen av organet längre och minskar risken för att det ska bli försämringar och för att transplantationen ska misslyckas så att säga. Komplikationer kan det ofta bli, mindre eller större. Så att det är ett teknikskifte som sker då, och att man cirkulerar organet och att det kan ske olika temperaturer.
Och då, du har ju varit inne på att det här används i både thorax, men också, vad jag kollar på den senaste update, så används det också i mage. Tror du det här kan komma till flera liksom organområden?
Ja, det som de har på gång är ju då hjärta framförallt, och där har man studier som har redan visat bra resultat då.
Ja, men om vi går in på skillnaderna i varm och kall perfusion, liksom vad är fördelarna? Varför väljer man den ena framför den andra?
Kall perfusion då, på lungor då, om vi håller oss till den etablerade kärnverksamheten då. Den är ju väldigt viktigt då, och kall perfusion då ökar jämfört med tidigare då att man kan göra lyckosamma transplant, mutationer. Och det fönster som skapas då, om man pratar om termer, om ett fönster då, när man, hur lång tid det tar och hur länge man kan, då kanske det är frågan om 12 timmar och som man har på sig då. Det finns ju ingen cirkulation i den traditionella metoden, utan en statisk perfusion då. Och där har man väldigt hög marknadsandel. Det finns fortfarande mer att göra. Man förbättrar vätskorna och man kommer in på fler regioner. Områden som man inte är så stor i tillhör till exempel Brasilien och Kina, där det finns mycket mer att göra. Så att en stor del av försäljningen är i Europa och USA då i kärnverksamheten.
Så, vänta, så kall perfusion egentligen ökar bara fönstret till 12 timmar?
Ja,
ja, det kan man säga. Det är ganska tajt ändå.
Ja, ja, det är en väldigt relevant observation då, för att kan man öka fönstret, då kan man inte bara så att säga få en längre tidshorisont att agera, och också man kan välja donationer som befinner sig längre bort kanske. Man kanske till och med kan välja donatorer som inte bara är helt planerade, utan kanske som dör av, man brukar kalla det hjärt och kärl eller circulatory death. Och de, ja, man kan ju konstatera när riskerna ökar, men man kan ju per definition inte konstatera exakt när man, patienten eller donatorn avlider då. De exkluderas oftast med traditionella metoder, men här har man en stor grupp som kan komma in i spel då, om man får bättre metoder. Det andra är mer så att säga samma situationer ur det här perspektivet, det är ju om man blir så att säga hjärndöd då, för då kan man ju planera och befinna sig på rätt ställe och så vidare. Men så att det har alla möjliga konsekvenser av att när man förbättrar tekniken då, både att man avståndsmässigt, tidsmässigt, men också helt andra typer av donatorer då, som kan komma in i spel. Så därför resultatet blir förstås att marknaden expanderar. Och då har vi ju som sagt ändå hållit oss till cold perfusion, kall perfusion.
Och om vi då går in i varm perfusion, vad är det som är fördelarna där mot kall?
Ja, då är det ofta maskinbaserat också, och det cirkulerar i organet då. Och det innebär då att man får ytterligare bättre organöverlevnad, och man kanske till och med i en del fall kan förbättra ett organ då som har börjat försämras då. Så att det finns möjlighet att förbättra organ, man kan öka det här tidsfönstret. Inom lungor så kan man öka dubblare närmare då, från 12 till 24 timmar, och det är en stor skillnad.
Då förstår man ju skillnad, eller då förstår man varför varm perfusion då förväntas växa snabbare än kall perfusion. Ja.
Men skulle man kunna säga att varm perfusion är typ en inkubator eller respirator för ett organ?
Det är nog en väldigt bra liknelse, en respirator för ett organ.
Om vi går in på liksom affärsmodellen då, liksom hur skiljer det sig där med liksom kall perfusion mot varm perfusion? Är det mer consumables på ena? Vi förstår att den här stora maskinen behövs ju för varm, i och med att det var mekaniskt pumpa och sådär. Hur ser det ut? Och det är kanske därför varm perfusion växer kanske?
Och sen är jag också intresserad av, vad är, när vi pratar om consumables och förbrukningsvaror, vad är det för typ av consumables? Är det vätskor eller...
Ja, det är mycket bra frågor, och båda är väldigt relevanta. Jo, en skillnad är väl att maskinen blir ju mycket mer viktig då. Du kan ju inte göra varm perfusion utan en maskin som cirkulerar. Så att man behöver ju få in maskinen på sjukhus då, om det är då genom lease eller rakt av försäljning. Men det är ju också någonting då som Xvivo kan berätta om då, hur det går med den försäljningen och utsikterna. Och har man den väl på plats så är ju affärsmodellen mer lik då. För då är det framförallt då vätskan, den avancerade vätskan som är höga marginaler och regelbunden consumable försäljning. Men utöver din fråga där om vad mer som man säljer, så är det också kits då, att man förpackar det här på olika sätt då. Så att det ska bli enkelt att hantera, så, och där kan det ju finnas lite andra saker. Men det viktiga är ju då framförallt vätskan, consumables, som utgör en stor del av consumables, väldigt stor del, och sen då maskinen då, och det är ju framförallt då för att öka förutsättningar och driva på den nya nyare tekniken, mer avancerad tekniken.
Okej, okay. Och om man skulle titta på en intäktsnedbrytning, för det första bryter man ju ner i olika segment. Man har thorax, alltså lungor. Sen har man, vad jag förstår, abdominal, vilket inte bara är, man ska säga, mage, utan det är, innefattar även andra områden.
Ja, det är ju området på kroppen. Ja. Och för ex vivo så är det framförallt lever och njure. Då.
Mm.
Och där är man än så länge av historiska skäl, när man förvärvar organ sist, så är det mycket, handlar det mycket om Europa. Då. Mm. Men ex vivo har ju redan en organisation på plats i USA, så att här öppnar det upp sig och göra geografiska synergier. Då. Och man har ju fått kinesiskt godkänt, eller kinesiskt transplant, transport godkänt, så att den håller man på att ska lansera nu i USA då.
Ja, det är ju njure då, kidney. Ja.
Ja.
Men så då har du ju abdomen och sen har du services. Och hur stor del av intäkterna kommer från thorax, abdomen och services idag? Ungefär?
Ja, services är ju den lilla delen. Det är det senaste förvärvet, Star Team, som man köpt i USA då.
Mm.
Och det är en organisation med väldigt seniora transplantationsläkare som egentligen jobbar lite mindre men har väldigt mycket erfarenhet. Och de, man kan nästan se det som ett, vad säger man, squat team. Eller, alltså en
squat team som kommer in.
Team, ja. Precis.
Ja. Go, we got a kidney.
Ja, nej, men det är precis ungefär så det funkar. Då. Och de sjukhusen som ansluter sig, de köper in tjänsten då, så får de stöd och hjälp då. Och nu på slutet så har man även säkerställt ökad tillgång till specialflyg och sådana här saker.
Mm.
Så att det är rätt intressant affärsmodell, så att man bistår specialistcenterna, transplantationscenterna med den här kapaciteten. Man erbjuder förbättrad transplantation och specialtransport av organ. Då,
som det känns som någon sorts vertical integration.
Ja,
att man försöker ta en större del av värdekedjan. Då.
Och inte bara att det växer med över 100%, då, utan det blir också ett sätt att komma in på klinikerna och marknadsföra eller lobba in annan ytterligare lösningar då till dem. Och det kommer ju väl till pass nu då, när man ska introducera olika abdominals, lever njure då, i USA då.
Mm. Men så det här är en mindre del, sa du, av intäkterna idag?
Än så länge.
Och vad pratar vi ungefär mellan?
Det är väl under 5%.
Under 5%?
Ja, 10%. Närmar sig.
Ja, men vi säger ungefär bara.
Ja, 5-10%.
Och thorax, hur stor del är det?
Det är ju den dominerande delen. Ja, vad kan det vara? 60-70%.
60-70%. Och resterande abdominal då?
Ja.
Och av de här 60-70 då, som är thorax, hur skulle du ungefär säga att splitten ligger mellan consumables och själva maskininförsäljningen?
Ja, consumables är mycket större del. Det är väl en 80-90%. Men när man säger då maskindelen, om man då med den menar bara hårdvaran, så är det en mycket mindre del förstås.
Men det är ju förutsättning.
Men om man då tittar på maskinbaserad perfusion då, cirkulation av organ, så är ju den snabbt växande, för det innefattar ju både vätskan och maskinen som är
relaterad. Ja, det är ju en förutsättning för att kunna sälja consumables.
Så det ser ju lite olika ut hur man delar upp kakan. Mm.
Absolut.
Om vi då går in lite på marknaden. Du säger liksom att thorax är den största de har nu, abdominals och nu verkligen det här SWAT-teamet med liksom services. Tittar de på andra marknader, ska vi kunna gå in i, liksom, i runt organen?
Ja, det är ju lite frädiskt om man börjar med att säga att man har 90% av marknaden i kall perfusion. Då får man ett intryck att man har gjort väldigt mycket det hela. Mm. Men man har ju väldigt mycket kvar att göra då. Dels som vi var inne på att komma in på Brasilien. Kina är väldigt underutvecklat. Det händer en hel del i Kina, så den marknaden kommer att öka upp sig. Och de har redan lösningar godkända där, och där bygger man upp en organisation också då. Sen har man det här cross-sales över till USA då, med lanseringar. Och sen har man ju hela hjärtat-området då, som är i sin linda. Då. Man har studier som har påvisat väldigt bra resultat där man kan preservera hjärtat i över 8 timmar redan i studiemässigt. Jag tror 2-3 timmar är mer typiskt. Och så att i praktiken är det med nuvarande standard of care eller hur man brukar göra då, så måste ju hjärtat vara väldigt nära den som ska få hjärtat och donator. Och här, det kommer att göra en jättestor skillnad. Rimligtvis så kommer den här marknaden öka och man kommer att kunna ta en stor del av marknaden både i Europa och USA. Och även då inom hjärta så är det bara en typ 30% är det väl där av de hjärtan som kan doneras som faktiskt hamnar hos en tagare då. Och det är väl 20% på lungor då. Så att det illustrerar ju att...
Vilken stor förlust.
Då. Och kan man då utvidga det här tidsfönstret då, så kan man ju dels göra mycket flera lyckosamma hjärtimplantat och, eller transplantationer och rimligtvis att ex vivo är en bra position att ta en stor del av den marknaden då.
Ja, för det var väl en ganska storslagen nyhet nyligen med ett grishjärta som transplanterades till människa eller...
Ja, det fick enormt genomslag i medierna och det är ju, jag tror ex vivo själva blev väldigt överraskade. Mm. Det är ju inte sånt som de bedriver studier på i Australien och Nya Zeeland, även om det ligger långt bort. Men det är drivet mycket av en enskild professor som är väldigt, tror mycket på det här och uppenbarligen har kommit väldigt långt och till och med har gjort då transplant då med ett grishjärta. Och det är ju då en patient som inte hade några andra alternativ alls förstås, annars hade man inte fått göra det.
Tveksamt.
Det var ingen Macarini-situation.
Nej, exakt.
men det var ju inte vilket hjärta som helst. Dels använde man ju ex vivos kringliggande då, teknik och sen, men framförallt så hade man också då så att säga preparerat hjärtat DNA genmässigt då, som har stängt av vissa gener och sådär för att minska grundläggande då, risken för avstötningar och så. Okay. Och uppenbarligen på ett förvånansvärt lyckat sätt då, för man lyckades ju göra transplantationen och patienten överlevde 2-3 månader tror jag det var. Och det är ju lång tid även om man förstås hade önskat att det hade varit mycket längre än så förstås.
Men fascinerande.
Ja.
Men du säger abdominal då som ungefär 20-30% av intäkterna, är det då främst njure?
Ja, det lever och njure i Europa och sen då på njure då i USA där man håller på att lansera då en kidney assist transport för att kunna assistera då i transporteringen av i samband med transplantationer då.
Så det är en ny möjlighet?
Ja, det är en ny möjlighet. Och okay. Där kommer man, undersöker man möjligheterna att komma in på leversidan också då.
Så hjärta, är det lite längre fram i alltså att få exponering mot hjärta? Hur långt fram ligger det?
Ja, studierna i Australien och Nya Zeeland är långt gångna och i Europa är man i full sving med studier och man håller på att sätta upp studier i USA och då är det alltså studier som ligger till grund för godkännande och det ser ut som studierna kommer att producera bra resultat då, så att där är sannolikheterna hög att man kommer igenom. Sen tidslinje i USA är väl något mer svävande, men 23 kanske i Europa, 23-24 och något senare i USA, så att det ligger en bit bort, men inte jättelångt bort.
Och när du tittar på det på din värdering som jag nu, vi har base case på 360, hur ligger de här marknaderna? Hur räknar du in dem och när ska de komma?
Ja, tittar man lite längre bort då kommer ju hjärta bidra på ett konkret sätt då. Men tittar man i närtid, då är det ju framförallt den här tillväxten som man har etablerat då, organiskt 30%, och det är ju väldigt imponerande. Och sen att man bidrar den här, som man ser den här rörelsen mot varmperfusion och maskinbaserad perfusion. Och även då att man kommer in på nya geografiska marknader och sen att man kan få in USA-försäljning på abdominal då.
Men hur, för när vi pratar om dagsläget då, hur mycket är Europa, hur mycket är USA? Jag menar, största är ju thorax.
Ja.
Det är Europa mycket, men du även USA.
Absolut, och det faktum är att just inom thorax då, framförallt lungor, så är det mest USA. Det är inte så stor skillnad, men det är ändå tydligt mer USA.
Det är tydligt mer USA.
Men på abdominal så är det ju tvärtom. Då är det väldigt lite USA.
Men där förväntas man komma in mer,
ja,
i USA.
Absolut.
Så det är liksom en tillväxttakt i... Ja, du har ju både tillväxt i framtiden när det kommer till lever, njure, USA.
Ja.
Sen thorax kommer ju förväntas växa resten av världen, hela världen i princip, Europa, USA.
Ja.
Och sen kommer hjärta in senare. Så det finns ju liksom, man kan dra ut tangenterna ganska långt på...
Ja, och man har ju visat att man har varit duktig på innovation. Man har också... man har kommit så långt som företag att man är redo att göra förvärv på ett annat sätt också. Och i och med att man har väldigt bra kontroll på den här marknaden, och vårt intryck är att man bygger en organisation som är, hur ska jag säga, noggrann och professionell på ett tillfredsställande sätt. Då. Så det här är, de är väl i en position så att förvärvsrisker behöver inte, man kan hålla risknivån måttlig på förvärv. De är inte tvingade, pressade till att göra förvärv. De kan göra förvärv som passar in i affärsområdet om de har starka marknadsandelar och god kontroll. Och även under den här perioden där vi har sett att en hel del företag har problem med sourcing och så. De är naturligtvis inte immuna från sådana risker, men de har klarat det än så länge väldigt väl. Då. Och någonting som vi inte har pratat om, som också är intressant, är ju att de också är i en position där de har höjt priserna några gånger nu och planerar att fortsätta höja priserna. Och det är ju ingenting som uppenbarligen har stört tillväxttakten på något sätt. Deras bedömning är att de kommer kunna fortsätta höja priserna under det här året och nästa år och troligen kanske ett år till.
Mm. Ja, och lägger man med 90% av marknaden så kanske det inte finns så mycket alternativ.
Nej, och de har väl legat lite lågt prisnivåsmässigt också och har väl insett det.
Ja, pricing power skvallar ju om vallgravar eller moats, ja, eller uthålliga konkurrensfördelar om man vill använda det ordet istället. Och det verkar ju som att varmperfektion bara egentligen ökar gapet mot konkurrenten, att det blir ännu svårare att komma ifatt för att det är mer komplext än kallperfektion. Om jag inte har fel.
Nej, det stämmer. Och sen är det väl så att det är inte alla kliniker som har tagit det tekniska steget mentalt och yrkesmässigt. Men det kommer ju mer och mer, och det är mer och mer studier som påvisar fördelarna. Så att, det är någonting som händer nu då. Mm.
Och aktien i bolaget har ju tagit väldigt mycket stryk här, som egentligen allting annat. Vad är det du ser framåt och hur skulle du liksom summera en pitch på Xvivo just nu när man får exponering mot dem?
Ja, tittar man på bolaget, karaktäristiken, marknadsstorlekar och möjligheter att fortsätta växa inom 5, 10 och kanske till och med 15 års sikt, så är ju betydligt väldigt högt då. Och nu har vi ju inte lagt in förvärv, men det kommer ju ske. De har till och med tillsatt ett team. Och de har ju bevisat de två senaste åren att de hittar bra förvärv som bidrar lite mer strukturellt eller på marginalen. Vertikala M&A-transaktioner kan man också tänka sig. Så att, det är också någonting som vittnar om att man är i en bra position då. Så att, det som stör eller där man får ta ställning till är väl framförallt värderingen, för naturligtvis när det ser ut så här så blir värderingen relativt högt. Den har ju förbättrats, men den är ju inte billig. Mm. Men med den här tillväxttakten, de här möjligheterna och vad man har igång med nya produkter, så det här är rimligtvis en aktie och ett företag som man inte behöver vara speciellt orolig om nätterna då.
Och du bedömer att den här marknaden bara kommer bli större och större och kan växa under väldigt många år egentligen, och sen fler vertikaler kommer i framtiden så att säga.
Ja, tittar man på de som står i kö för en donation så är det ju ja, det är en på 10 som får ett organ då. Tyvärr dör ju många på köer, så att behovet är ju väldigt konkret och växande. Och även om man zoomar ut så att en åldrande befolkning och fler kroniska sjukdomar som diagnostiseras och man förstår sambanden, gör ju också att att fler och fler kommer att vara aktuella för en transplantation.
Super Johan, tack för den djupdykningen i Xvivo. Så sista frågan som vi alltid ställer, äger du aktier i Xvivo?
Ja, det gör jag och jag tittar inte, ur det här perspektivet så tittar jag inte på dem så ofta som man kanske skulle behöva, men det är väl rätt skönt att slippa. Det bolaget tuffar på och det känns som en väldigt solid case då.
Tack Johan, och jag vet att du kommer hänga i Frankrike när vi släpper det avsnittet, så du får så trevligt där.
Tack.
Tack. Denna podcast är för att informera om Reda tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök reda.se för fullständig friskrivning och analys.